Vi kommer att göra som under Öyvind Edvardssons föredrag, att när jag ser att ni i huvudet håller på att sjunka neråt för mycket, så ber jag er ställa er upp. Och då ska vi sjunga stående ett par verser, men jag kommer att säga till om det senare. Jag tror vi är mogna att fortsätta nu, och det här föredraget ska handla om Sinaiförbundet. Och det är det första i ett paket som hänger ihop, ett paket om tre föredrag. Själva grunden, och det första är alltså Sinaiförbundet, och senare idag ska vi tala om Israels tjänaruppdrag. Och imorgon kommer den tredje och sista delen, som heter Nytt vin i nya säckar. Och den tredje delen blir alltså inne i Vasa på Biblion i morgon klockan 13. Men nu först alltså Sinaiförbundet. Och det första vi kommer in på är, och viktigt att notera, är att det finns två förbund, ett gammalt och ett nytt. Vi ska säga något om gamla och nya förbundet. Bibeln talar nämligen väldigt tydligt om två förbund. Och lägg märke till, två förbund med Israels hus och Judahus. Två förbund med Israels hus och Judahus. Ett gammalt och ett nytt. Det står i Jeremias bok: se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Judahus. Och lägg märke till, inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder den dag då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land. Det förbund med mig som de bröt. Jeremia 31:31-32. Och direkt efter att ha citerat Jeremia 31:31 följande skriver Hebreerbrevets författare: när Herren talar om ett nytt förbund har han därmed förklarat att det förra är föråldrat, och det som blir gammalt och föråldrat är nära att försvinna. Det första förbundet hade sina föreskrifter för gudstjänsten och sin jordiska helgedom. Liksom när det gäller mat och dryck och olika slags reningar, så är det här fråga om yttre föreskrifter fram till tiden för en bättre ordning. Nu har Kristus kommit som överste präst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomliga tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning. Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund, för att det kallade skulle få det utlovade eviga arvet. Och då måste vi ställa frågan, vad menas med Guds folk? Och skillnaden mellan troende och otroende. Det går som en röd tråd genom hela Bibeln, skillnaden mellan troende och otroende. Det leder till att begreppet Guds folk och andra termer för Guds folk, nämligen Guds stad, Sion, Jerusalem, Herrens vingård, det utvalda, används på två sätt. Dels om hela gamla förbundets gudsfolk, som till stor del avföll från sin herre och svek sitt tjänare uppdrag. Dels uteslutande om det troende, som mitt i otrons och dödens värld förtröstade på Herren och hade sin glädje och frid i Herrens ord och tack vare Herrens ord. Först då termen Guds folk. Genom Sinaiförbundet blev Israels barn Guds egendomsfolk framför alla andra folk. Det blev en teokratisk nation med ett speciellt tjänaruppdrag. Och därför används termen Guds folk ofta om Sinaiförbundets folk i sin helhet, det vill säga Jakobs 12 stammar. Men ibland, och mot bakgrund av det stora avfallet i Israels hus och Judahus, används termen Guds folk bara om de som lyssnar till Herrens röst. Så säger Herren, lyssna till min röst, så ska jag vara er Gud och ni ska vara mitt folk. Jeremia 7:23. Genom profeten Hosea sa Herren om de israeliter som avföll från honom, ni är inte mitt folk. Hosea 1:9. Och människor från hedna folken som inte var Guds folk, men som genom Herrens ord blir troende, sa han, ni är den levande Gudens barn. Hosea 1:10. Och Paulus citerar de här ställena hos Hosea och han skriver, så säger han genom Hosea, det folk som inte var mitt ska jag kalla mitt folk. Men om Israel, utropar Jesaja, om en Israels barn vore talrika som havets sand, ska bara en rest bli frälst. Romarbrevet 9:25-27. Och profeten Jeremia skriver, har ett hedna folk någonsin bytt bort sina gudar? Men mitt folk har bytt bort sin härlighet mot en avgud som inte kan hjälpa. Häpna över detta, ni himlar. Rys av stor förfäran, säger Herren. Jeremia 2:11-12. Mitt folk är dåraktigt, mig känner de inte. Jeremia 4:22. Och Jesaja skrev 100 år före Jeremia. En oxe känner sin ägare, en åsna sin herres krubba, men Israel känner inget. Mitt folk förstår ingenting. Jesaja 1:3. Och längre fram i Jesaja-boken 42:19. Vem är så blind som min tjänare? Paulus understryker, Israel är inte alla som kommer från Israel, och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Guds barn är inte de som är barn genom naturlig härkomst, men löftets barn räknas som hans efterkommande. Romarbrevet 9:6-8. Och vad menas då med löftets barn? Jo, det är det troende. Det är de som likt Isak blivit födda genom ett under, genom Guds löftesord, blivit Guds barn. Den är inte jude som är det till det yttre. Den är jude som är det i sitt inre. Och hjärtats omskärelse sker genom anden, alltså genom livgivarens löftesord, och inte genom bokstaven, alltså genom lagens krav. Romarbrevet 2:28-29. Det äkta eller sanna Israel, Guds äkta eller sanna barn, det är enligt Bibeln inte bara troende och inte både troende och otroende, utan bara troende. Bara de som är födda ovanifrån av Gud. Troende från Israels hus och Judahus tillsammans med troende från hednafolken. Paulus liknar Israel vid ett olivträd, ser Romarbrevet 11:17-24. Otroende israeliter och judar liknas vid grenar som har brutits bort, och troende från hedna folken vid grenar som har ympats in. Bara troende från Israels och Judahus och troende från hedna folken tillhör det äkta olivträdet. Redan till Abraham sa Herren, jag ska göra dig till ett stort folk. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Första Mosebok 12:2-3. Och om de judar som menade sig vara Guds folk och Abrahams barn, men saknade Abrahams tro, sa Jesus, om ni vore Abrahams barn skulle ni göra Abrahams gärningar, men nu vill ni döda mig, en man som har sagt er sanningen som jag har hört av Gud. Ni har djävulen till er far. Den som är av Gud lyssnar till Guds ord, men ni lyssnar inte, därför att ni inte är av Gud. Abraham, er far, jublade över att få se min dag. Han såg den och blev glad. Johannes 8, 39, 40, 44, 47, 56. Och så då begreppet Sion och Jerusalem. Det jordiska Sion, eller Jerusalem, får om och om igen del av Herrens oförtjänta omsorg, Herrens räddning, Herrens förlåtelse. Men likväl överger de flesta av dess invånare Herren och föraktar Israels helige. Därför måste det jordiska Jerusalem drabbas av förödelse. Jag ska ödelägga dotter Sion, den vackra och bortskämda, Jeremia 6:2. Ty de har handlat mycket trolöst mot mig, både Israels hus och Juda hus, säger Herren, Jeremia 5:11. Hör du jord, se jag ska låta olycka drabba detta folk, frukten av deras tankar, eftersom de inte har lyssnat på mina ord utan förkastat min undervisning, Jeremia 6:19. Och Jesaja profeterar, när bara en tiondel är kvar i det, ska även den ödeläggas som en terebint eller en ek, av vilken en stubbe lämnas kvar när den fälls. Den stubben ska vara en helig säd, Jesaja 6:13. En efterskörd, som på en vinstock, ska man bärga på kvarlevan av Israel, säger Jeremia 6:9. Bara en liten rest av dess invånare är troende, en helig säd, som Jesaja uttrycker det. Och Daniel på 500-talet profeterar, alltså 500-talet före Kristus, profeterar om hur det ska gå med det jordiska Jerusalem och dess tempel efter att den utlovade Messias har fullbordat sitt försoningsverk och fört fram en evig rättfärdighet, Daniel 9:24. Staden och helgedomen ska förstöras av folket till en förste som kommer, och slutet kommer som en stört flod. In till änden ska det råda krig. Förödelse är fast besluten, Daniel 9:26. Det sanna Jerusalem däremot. Ja, Bibeln talar om ett Jerusalem där alla dess invånare är Herrens lärjungar. Ett evigt Jerusalem, inget Jerusalem som ska gå under och förstöras utan som är evigt, med en ringmur av ädla stenar och tinnar av rubiner. Jag läser själv hela Jesaja 54, 12-14. Hedningar ska bli omvända och komma till detta Sion där Herren är invånarnas eviga ljus, Jesaja 60. Hebreerbrevets författare påminner de troende, var de än bor, ni har kommit till Sionsberg, till en högtidsskara, till en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen, Hebreerbrevet 12:22 följande. Det sanna Sion, det är det främsta av alla berg, läser vi Jesaja 2:2. Ett himmelskt rike som inte kan skaka och inte kan gå under. Det som skakar ska försvinna eftersom det är skapat, för att det som inte kan skaka ska bestå. Då vi alltså får ett rike som inte kan skaka, låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja med vördnad och fruktan. Läser vi Hebreerbrevet 12, 27, 28. Om detta rike, heter det, det är en församling av förstfödda, Guds stad, det sanna Jerusalem. Och Jesus säger om det i Matteus 16, 18. Helvetets portar ska aldrig få makt över min församling. Så har vi uttrycket riket eller rikets barn eller Guds rike. De uttrycken används ibland om gamla förbundets Israel efter köttet. Med anledning av en hednisk officers tro sa Jesus: många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Matteus 8, 11, 12. Men oftast används orden Guds rike eller riket om Guds sanna rike. Gemenskapen med Gud tack vare Kristus och hans försoningsverk. Det är ett nåderike som består av människor av alla stammar och språk och folk och folkslag som Gud köpt med lammets blod. Uppenbarelseboken 5:9. Endast den som blir född av vatten och ande kan komma in i Guds rike, säger Jesus till Nikodemus, Johannes 3:5. Amen, jag säger er, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Markus 10:15. Var inte rädd, du lilla jord, för er far har beslutat ge er riket. Lukas 12:32. Mitt rike, säger Jesus, mitt rike är inte av den här världen. Johannes 18:36. Det kan inte skaka, det kan inte gå under som den här skapelsen. Och så har vi uttrycket Herrens vingård som är mycket vanligt för Guds folk. Det gammaltestamentliga Guds folket kan kallas för Herrens vingård, Jesaja 5:7. Herren liknar sig själv vid en vingårdsman som gör allt vad göras kan för att vingården ska bära goda druvor, men den bär vilddruvor. Vad mer kunde göras för min vingård än vad jag har gjort för den? Jesaja 5:4. Jag hade planterat dig som en ädel vinstock av helt och hållet äkta slag. Hur har du då kunnat förvandlas för mig till vilda rankor av en främmande vinstock? Jeremia 2:21. Jag ska ta bort stängslet och den ska bli ödelagd. Jag ska bryta ner muren och den ska bli nertrampad. Jesaja 5:5. Herren Sebaot som planterade dig har uttalat olycka över dig på grund av den ondska som Israels hus och Juda hus har bedrivit för att väcka min vrede genom att tända rökelse åt Baal. Jeremia 11:17. Begreppet vingård kan alltså användas om det troende, de som förtröstar på Herren och lovprisar honom för hans kärleksfulla omvårdnad och för frälsningens dag. Så är det i Jesaja 27. Sjung på den dagen om den underbara vingården. Jag, Herren, sköter om den, ständigt vattnar jag den. Både dag och natt vaktar jag den så att ingen ska skada den. Genom sin stora godhet mot vingården vill Herren väcka också det otroende till omvändelse. Men nu då tillbaka till själva begreppet Sinai förbundet. Vad menas med det? Sinai förbundet. Vi läser om det i Andra Mosebok 19 till och med 24. Där står om hur Herren vid Sinai berg slöt ett speciellt avtal, ett speciellt förbund med Israels hus. Den 15:e dagen i första månaden, och det var sannolikt år 1446 före Kristus, då hade Herren räddat dem från träldomen i Egypten. Och några dagar senare, när de blev instängda i öknen och frälsningen från träldomslandet tycktes helt misslyckad, då skedde det ofattbara, oförtjänta, mirakulösa undret. Herren klöv Röda havet mitt i tu, så att de kunde gå mitt igenom havet på torr mark, och de förföljande fienderna gick under. Först när den tredje månaden tog sin början, alltså ett total en och en halv månad senare ungefär, kom de fram till Sinai öken och till det berg om vilket Herren jag är hade sagt till Mose: när du har fört folket ut ur Egypten ska ni hålla gudstjänst på detta berg. Andra Mosebok 3:12. Och detta löfte gick nu i fullbordan. Israels barn slog läger framför Sinai berg, platsen för Sinai förbundet, där Sinai förbundet skulle ingås med en unik gudstjänst. Nu skulle det av nåd alena räddade folket från slaveriet i Egypten få uppdraget att vara Guds särskilda egendomsfolk framför alla andra folk, en teokratisk nation med Gud som sin kung. Israel fick ett unikt uppdrag av frälsningshistorisk betydelse. Att som Guds särskilda nation med den helige boende mitt ibland sig vara ett heligt folk i Guds tjänst. Som ögonvittnen till Guds väldiga gärningar och mottagare av hans undervisning skulle detta folk lyssna till Herrens röst och förmedla vad de sett och hört till välsignelse för alla folk. Lägg märke till att Sinai-förbundet var ett tvåsidigt avtal med följande villkor. Om ni hör min röst och håller mitt förbund ska ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk. Ni ska för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Andra Mosebok 19:5-6. Accepterade Israel detta erbjudande då och villkoret för denna tjänst? Svaret blev ja, utan förbehåll. När Mose kom och förkunnade för folket alla Herrens ord och alla rättsreglerna svarade allt folket med en mun: allt vad Herren har sagt vill vi göra. 24:3. Vid förbundsratificeringen följande dag, dagen efter, upprepades detta ja av folket. Det står: Mose tog förbundsboken och läste upp den för folket, och de sa: allt vad Herren har sagt vill vi göra och lyda. 24:7. Men det dröjde inte länge, som ni vet, förrän folket bröt detta löfte och avföll från sin konung. Gång på gång sedan, under Israels hela historia, påminde profeterna folket om villkoret för uppdraget att vara ett rike av präster och ett heligt folk. Förbannad är den man som inte lyder detta förbundsord som jag ålade era fäder på den dag då jag förde dem ut ur Egyptens land, denna smältugn. Jag sa: hör min röst och gör allt som jag har befallt. Så ska ni vara mitt folk och jag ska vara er Gud. Jeremia 11:3-4. Från den dag då jag förde era fäder ut ur Egyptens land och ända till denna dag har jag förmanat dem gång på gång och sagt: hör min röst. Men de lyssnade inte och vände inte örat till, utan följde var och en sitt onda och hårda hjärta. Jeremia 11:7-8. Du, Juda, har lika många gudar som du har städer, Och så många som gatorna är i Jerusalem, så många altaren har ni satt upp åt skammens gud. Altaren där ni tänder rökelse åt Baal. Jeremia 11:13. Nu är det viktigt att lägga märke till skillnaden mellan förbundet med Abraham och Sinai-förbundet. Förbundet med Abraham hade inga villkor. Förbundet med Abraham var ett rent nådesförbund, precis som det nya förbundet. Precis som det nya förbundet innehåller förbundet med Abraham löften och ingenting annat än löften, inga villkor. Jag ska göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig. Jag ska göra ditt namn stort. Genom dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Första Mosebok 12:1-3. I linje med Herrens löftesord till Abraham tog sig Herren an Jakob och hans efterkommande och räddade Israels barn av nåd alena från träldomen i Egypten. Det var inte för att ni var större än alla andra folk som Herren fäste sig vid er och utvalde er. Ni var tvärtom mindre än alla andra folk. Utan det var därför att Herren älskade er och höll den ed som han hade svurit era fäder, som Herren förde er ut med stark hand och befriade dig ur träldomshuset. 5 Mosebok 7:7-8. Helt oförtjänt. Och trots mycken ohörsamhet gav Herren Kanans land åt Israel till besittning efter en 40-årig ökenvandring med mycket svek, mycket knorr och mycket otro. Psalmisten skriver: våra fäder gav inte akt på dina under i Egypten. De kom inte ihåg dina många nådegärningar, utan var upproriska vid havet, vid Röda havet. Men han frälste dem. Varför? För sitt namns skull, för att göra sin makt känd. Saltaren 106:7-8. Alltså, enligt Abrahams förbundet ska frälsningen och välsignelsen komma från Abraham och hans avkomma. Och den gäller alla släkter på jorden, alla jordens folk. Se första Mosebok 18:18, 22:18. Och vi läser i Johannes evangeliet 4:22. Frälsningen kommer från judarna. Men den är avsedd för alla jordens folk. För Gud är inte bara judarnas Gud. Är han inte också hedningarnas? Jo, också hedningarnas, betonar Paulus i Romarbrevet 3:29. Och hur Herren skulle genomföra denna frälsning uppenbarar han mera i detalj för sina i förbundets folk. Genom de många exempel på hans helighet, hans godhet och makt, hans övernaturliga ingripanden gång på gång i Israels historia, ja, då fick de klara vittnesbörd om att deras hjälp, deras räddning, deras enda hopp i nöd, det är Herren själv. Och genom den grundliga undervisningen han lät Mose som den främsta av profeterna och sen de andra profeterna förmedla, så borde inte frälsarens eget folk ha avvisat honom. Men när han som den utlovade frälsaren kom, när tiden var fullbordad, Galaterbrevet 4:4, för att uppfylla gamla förbundets löftesord och upprätta det utlovade nya förbundet, då visade sig det egna folkets andliga blindhet och avfall på ett förfärande sätt. Han kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom. Johannes 1:11. I sin svekfullhet vill de inte veta av mig, säger Herren. Jeremia 9:6. Inte glömmer en jungfru sina smycken eller en brud sin utstyrsel. Men mitt folk har i alla tider glömt mig, Jeremia 2:32. Vem är så blind som min förtrogne, så blind som Herrens tjänare? Du har sett mycket, men inte tagit vara på det. Fastän öronen är öppna, lyssnar ingen. Jesaja 42:19-20. Men det fanns en liten kvarleva av troende judar som tog vara på profeternas undervisning om den kommande frälsningen och som därigenom kände igen Herrens mod och tog emot honom. En av dem var den gamle Simeon. Han sa om den son som jungfrun skulle föda enligt profetian i Jesaja 7:14. Eller han som nu Maria hade fött och som nu var 40 dagar gammal när han bars fram i templet. Mina ögon har sett din frälsning som du har berättat skådas av alla folk. Ett ljus som ska uppenbaras för hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel. Lukas 2:30-32. Där Messias är, där är syndares enda räddning. Där är den utlovade telningen av Davids hus som bär namnet Herren, vår rättfärdighet. Jeremia 23:5-6. Där är Guds rike. Där är Israels härlighet. Men inte som ett yttre jordiskt härlighetsrike. Omvänd er, för himmelriket är nu här, sa Jesus till folket. Matteus 4:17. Lika nära som jag är nära er. Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna när Guds rike skulle komma, svarade han dem: Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Lukas 17:20. Och så här gick ratificeringen av Sinaiförbundet till enligt Andra Mosebok 24:4-8. På det altare som byggdes nedanför berget offrades brännoffer och gemenskapsoffer åt Herren. Blodet från offren stänktes på altaret och på folket som därigenom renades från synd. Gemenskapen mellan Gud och människan förstörs ju av synden. Så därför måste synden sonas genom en ställföreträdande gottgörelse. De många blodiga offren under gamla förbundets tid förebildade Messias ställföreträdande gottgörelse en gång för alla. Tjurars och bockars blod kunde inte utplåna synder oberoende av denna fullbordan som de var en skuggbild av. De fick sin verkan av det syndoffer som Jesus frambar. Genom ett enda offer har han för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga. Hebreerbrevet 10-14. Och nu tycker jag vi sjunger psalm 390, de två första verserna. Efter reningen genom offerblodet så tog Mose förbundsboken och läste upp den för folket. Och då kan man ju fråga sig, vad då för förbundsbok? Vad innehöll förbundsboken som Mose läste upp för folket och som folket lovade rätta sig efter? Jag kan säga lite om förbundsboken. Många bibelutläggare har föreslagit att förbundsboken bara innehöll andra Mosebok 20, 22 till och med 23, 33. Det vill säga de ceremoniella och civila lagar och rättsregler på hebreiska mishpatim som Israel som en teokratisk nation skulle rädda sig efter. Men också de 10 orden. I Bibeln står det inte de 10 budorden, det står de 10 orden. Orden på hebreiska devarim. Och de finns bland annat i andra Mosebok 22-17. Också de kallas för förbundets ord i andra Mosebok 34-28. Och det står: Moses skrev ner alla Herrens ord, andra Mosebok 24:4. Det vill säga alla de ord som dagen före ratificeringen av förbundet hade förkunnats för folket. Det står, han skrev ner alla Herrens ord, Devarim, och alla rättsreglerna, Mishpatim, andra Mosebok 24:3. Så därav kan vi, menar jag, dra slutsatsen att förbundsboken som Mose läste upp vid ratificeringen omfattade andra Mosebok 20 till och med 23. Alltså innehållande både de 10 Devarim, andra Mosebok 20, 2-17, och de ceremoniella och civila mishpatim, rättsregler, domsord, som står i andra Mosebok 21 till och med 23. Förutsättningen och grunden för Sinaiförbundet, liksom för all gemenskap med Herren, det är Guds godhet och oförtjänta frälsningsgärning. Ni har själva sett vad jag har gjort med egyptierna och hur jag har burit er på örnvingar och fört er till mig, 19:4. Observera att de 10 orden, 22-17, börjar inte med lagens krav, utan med evangeliet om frälsningen. Evangeliet att Herren är folkets frälsare. Så lyder det första ordet. Jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Kapitel 20, vers 2. Och när nu Israel har en så god Gud och frälsare, så bör gensvaret bli att de älskar honom över allting och inte håller sig till andra älskare, andra gudar. Du ska inte veta av någon annan gud än mig, och ingen annan frälsare finns än jag, Hosea 13:4. Observera att de följande 9 orden inte handlar om hur folket genom laggärningar ska förtjäna frälsningen, utan hur de av tacksamhet för den oförtjänta frälsning de fått ska älska och tjäna Herren som Guds utvalda folk. 23-17. Det är bara evangeliet om Herrens frälsning som ger kraft till trogen tjänst, som vi också hörde av Öyvinds föredrag. På frågan, vilket är det största budet i lagen, svarade Jesus: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sen kommer ett som liknar det: du ska älska din nästa som dig själv. På dessa 2 bud hänger hela lagen och profeterna, Matteus 22. Det vi brukar kalla 10 Guds bud, orden efter det inledande evangeliet, kan alltså sammanfattas: vi ska älska Gud över allting och vår nästa som oss själva, av tacksamhet för hans frälsning. Den moraliska lagen gäller alla människor och är skriven i alla människors hjärtan. När den gång på gång överträds, så blir skriften i hjärtat suddigare och suddigare. 10 Guds bud presenteras därför, den moraliska lagen, tydligt. Men en teokratisk nation, en kyrkostat, kräver dessutom civila lagar och ceremoniella regler. Noggrant reglerade Gud hur Israels prästtjänst, offer och högtider skulle genomföras och hur folket genom en rad renhetsföreskrifter skulle bevara sin helighet. Den helige själv skulle ju bo mitt ibland sitt folk, synliggjort genom tabernaklet och senare genom templet. De civila lagar och ceremoniella regler som gällde Israels dömande instanser och folkets sociala och ceremoniella liv kallas på hebreiska för mishpatim, domsord eller rättsregler. Och sådana upptecknades av Mose i förbundsboken. Den moraliska lagen med det inledande evangeliet kallas som sagt för de tio devarim, de tio orden. Och de skrevs inte bara i förbundsbokens inledning av Mose, utan de skrevs också separat på två stentavlor av Gud själv. Andra Mosebok 24, 12, 31, 18, 32, 16, 34, 1. Så kommer vi till tjänsten som Guds unika prästnation eller teokrati. Folkets rening och syndaförlåtelse var helt och hållet Guds fria och oförtjänta gåva. Men tjänsten som Guds speciella prästnation, förmedlare av Guds ord och hans underbara gärningar, krävde att nationen noga iakttog en rad ceremoniella stadgar och en rad civila rättsregler. Gång på gång påminner Mose folket om vilka allvarliga följder det får om det sviker löftet att göra och lyda vad Herren har sagt. Om ni inte hör på mig och inte gör efter alla dessa bud, om ni föraktar mina stadgar och avvisar mina rättsregler så att ni inte följer alla mina bud utan bryter mitt förbund, då ska också jag handla på samma sätt mot er. Tredje Mosebok 26, 14 följande. Och i femte Mosebok 28 kapitel räknar Mose upp alla de välsignelser som trohet mot sina i förbundet för med sig, verserna 1 till och med 14. Och alla de förbannelser som brott mot det ingångna avtalet medför, verserna 15 till och med 68. Sen något kort om förbundsbokens många rättsregler. I andra Mosebok 21-23 finns rättsregler om slavar, personskador, äganderätten, det sociala ansvaret, rättvisa domar. Här ges också ceremoniella regler för sabbaten och de tre stora högtiderna, det osyrade brödets högtid, skördehögtiden och bärgningshögtiden. Och vikten av att lyssna till Herrens ängel. Och det får vi ta ett särskilt föredrag, vem Herrens ängel är, nämligen sonen, Herren Jesus Kristus, innan han blir människa. Mitt namn är i honom, står det i 23:21. Han som gick framför folket och han som Josua fick se när han kom in i det utlovade landet och tänkte vad duktiga vi har varit, nu har vi intagit Kanans land. Och så står hövitsmannen för Israels här där och säger, dra skorna av dina fötter. Upprepar det han hade sagt för Mose vid busken i Sinai. Och där står det att den är Herrens ängel, det är Herren Gud själv, det är Herren, det är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Dra skorna av dina fötter och Josua faller ner till marken. Och fattar, det är tydligen han som är härförare och inte jag. Nå, det betonas här redan i förbundsboken hur viktigt det är att lyssna till denne speciella utsände från Gud. Herrens ängel eller annan översättning, Herrens speciella budbärare, Herrens sändebud. Som ska gå framför folket och föra det in i Kanans land. Folket varnas för att ta efter de hedniska sederna hos Kanans tidigare inbyggare och ingå förbund med dem och deras gudar. I en teokrati är andligt och världsligt sammanvävt till er. Det är inte bara som man ibland säger nu i vår tid om kyrkan då en statskyrka, utan det är alltså en kyrkostat, precis som Vatikanen i Rom. Andligt och världsligt är sammanvävt. Eller också då i muslimska länder som i Iran till exempel, det är en teokrati, en präststat, ett prästvälde. Där ska ledarna för gudsfolket döma och skaffa bort ur landet och nationen allt ont. Regeln är, du ska skaffa bort det onda hos dig. 5 Mosebok 13:5. Den profet som är så förmäten att han talar i mitt namn vad jag inte har befallt honom tala, eller som talar i andra gudars namn, den profeten ska dö. 5 Mosebok 18:20. Man skiljer alltså inte på andligt och världsligt, och vi får en rad exempel på dödsstraff enligt förbundsboken. Den som slår någon så att han dör ska straffas med döden. 21:12. Den som slår sin far eller sin mor ska straffas med döden. Den som rövar bort en människa ska straffas med döden. 21:15-16. Den som förbannar sin far eller mor ska straffas med döden. 21:17. Om en oxe tidigare haft vanan att stångas och oxen då dödar någon, man eller kvinna, ska oxen stenas och även hans ägare dödas. Men om ägaren skulle bli ålagd att betala lösepenning ska han ge så mycket som han blir ålagd till lösen för sitt liv. 21:19-30. En trollkvinna ska du inte låta leva. 22:18. Var och en som har samlag med ett djur ska straffas med döden. 22:19. Och vi kan se på ytterligare en del lagar för förbundsfolket som finns längre fram i Moseböckerna. Herren fortsatte att ge sitt folk detaljerade föreskrifter efter att Sinaiförbundet slutits. 2 Mosebok 25-5 Mosebok 30. Av utrymmesskäl kan jag inte här referera de många regler som Herren gav Mose för tabernaklet och dess tillbehör, för prästernas kläder, för prästvigningen och för de många, många olika offren. En rad renhetsföreskrifter och helhetsregler gavs också. Och folket måste noga skilja mellan rena och orena djur och iaktta en rad reningsceremonier. Sexualitetens gåva fick inte missbrukas. Du ska inte ligga med en man som en man ligger med en kvinna. Det är avskyvärt. Du ska inte ligga med något djur så att du genom det blir oren. Inte heller ska en kvinna ställa sig framför ett djur för att para sig med det. Det är naturvidrigt. Med allt sådant har det hedna folk orenat sig som jag driver bort för dig. 3 Mosebok 18, 22-24. I en teokrati, prästnation eller kyrkostat skiljs alltså inte mellan andlig bestraffning och lekamlig och statens vägnar. Att bli skild från Herrens församling och nationen blev ett och detsamma. Och jämför hur kyrka och stat sammanblandades i Norden på 1600-talet och framåt. Dödsstraff utkrävdes inom teokratin för grova förbrytelser. Bland annat i följande fall. Om någon ligger med sin svärdotter, om en man ligger med en annan man, om någon till hustru tar en kvinna och dessutom hennes mor, om en man eller en kvinna ligger med något djur, om någon, en man eller kvinna, befattar sig med andebesvärjelse eller spådom, med mera. 3 Moseboks 20:e kapitel. Nu kommer vi till Guds handlande med Israel och hur då löftena ska fullbordas, få sin uppfyllelse. Gud vill ingen syndares död. Jag finner ingen glädje i någon stöd, säger Herren, Herren. Vänd därför om så får ni leva, Hesekiel 18:32. Hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett trotsigt folk som vandrar på den väg som inte är god, som följer sina egna tankar, ett folk som ständigt kränker mig rakt i ansiktet. Jesaja 65:2 följande. Hur ska jag kunna överge dig, Efraim? Ska jag lämna dig, Israel? Hur ska jag kunna göra med dig som är Adma och låta det gå som Sebojim? Mitt hjärta vänder sig i mig. All min barmhärtighet vaknar. Jag vill inte låta dig känna min brinnande vrede. Hosea 11:8 följande. Samma kärlek till det ohörsamma och trotsiga folket ger Jesus uttryck åt. Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni vill inte. Lukas 13:34. Det är med smärta som Herren låter vredesdomen drabba sitt förbundsfolk. När domen drabbar Israels hus genom assyrierna och Juda hus genom babylonierna, så vill han på nytt rädda och upptända tro hos det deporterade och sargade folket. Jag ska hela det sår och skaffa läkedom och bota dem. Och jag ska låta dem se frid och trofasthet i överflöd. Jag ska göra slut på fångenskapen för Juda och Israel och bygga upp dem som de var tidigare. Jag ska rena dem från all den missgärning de har begått mot mig och förlåta dem alla deras missgärningar genom vilka de har syndat mot mig och avfallit från mig. Jeremia 33:6-8. Herren lovar rädda sitt folk från den babyloniska fångenskapen och föra dem tillbaka till Jerusalem. Än en gång ska jag upprätta dig så att du blir upprättad, du jungfru Israel. Jeremia 31:4. Fastän folket ingalunda förtjänat någon räddning. Inte för er skull gör jag detta, ni av Israels hus, utan för mitt heliga namns skull, det som ni har vanärat bland det folk ni har kommit till. Hesekiel 36:22. Och Herren håller vad han lovar. Han visar sin frälsande makt genom att ta persen Koresh, i läroböckerna står det ofta Cyrus, det är samma person, i sin tjänst. Jag spände bältet om ditt liv fastän du inte kände mig, för att man skulle förstå både i öster och väster att det inte finns någon utom mig. Jag är Herren och det finns ingen annan. Jesaja 45:5-6. Herren påverkade perserkungen Koresh sinne så att han över hela sitt rike lät utropa följande, som också skriftligen kungjordes. Så säger Koresh, kungen i Persien: Herren, himmelens Gud, har gett mig alla riken på jorden, och han har befallt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem och Juda. Den bland er som tillhör hans folk må bege sig dit upp, och hans Gud ska vara med honom. Andra krönikeboken 36:22-23. Och en del av folket återvänder från den babyloniska fångenskapen till Jerusalem efter Koresh märkliga edikt 538 före Kristus. Och Herrens hus kan nu på nytt byggas upp, om än inte lika ståtligt som Salomos tempel. Men denna återkomst och detta nya tempel är bara en svag skugga av den verklighet som uppfyllelsen genom Messias och det nya förbundet innebär. Bland de återvändande på Zerubabels tid och senare under Esras tid fortsatte de flesta i ohörsamhet och avfall från Herren. Den verkliga återkomsten från den andliga fångenskapen, det är befrielsen från synd och död genom Messias. Och det verkliga nya templet är Messias själv, med det troende som levande stenar i detta tempel. Jesus sa till judarna: bryt ner detta tempel så ska jag resa upp det på 3 dagar. Det tempel han talade om var hans kropp. När han hade uppstått från de döda kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta, och de trodde på skriften och ordet som Jesus hade sagt. Johannes 2:19-22. Tron på Messias innebär en verklig befrielse, syndares återkomst till Herren, en gemenskap i det sanna Jerusalem där den räddade kvarlevan har ett och samma hjärta, står det, och vandrar, står det, en och samma väg. Citat: de ska vara mitt folk och jag ska vara deras Gud. Jag ska ge dem alla ett och samma hjärta och lära dem en och samma väg. Jag ska lägga fruktan för mig i deras hjärtan så att de inte viker av från mig. Jeremia 32:38-40. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska uppfylla det löfte som jag har talat om Israels hus och Juda hus. I de dagarna och på den tiden ska jag låta en rättfärdig telning växa upp åt David. Han ska skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. I de dagarna ska Juda bli frälst och Jerusalem bo i trygghet. Man ska kalla det så, Herren vår rättfärdighet. Jeremia 33, 14, 16. Här är det fråga om det troende, det sanna judarna, det sanna Jerusalem. Om det nya förbundets gudsfolk heter det, jag ska lägga min undervisning i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Alla, det står inte en del eller en rest, utan alla ska känna mig. Från den minste bland dem till den störste, säger Herren, ty jag ska förlåta deras missgärningar och deras synder ska jag inte mer komma ihåg. Jeremia 31, 33-34. Och nu kan jag andas ut, för nu kommer jag till sista stycket. Teokratins tid är slut. Teokratins tid är slut. Vi lever inte i gamla förbundet. Vi lever i det nya förbundet. Det som Messias har instiftat, han som är uppfyllelsen och fullbordan av alla löftena. I och med Messias ankomst och det nya förbundet är teokratins tid slut. Det gamla förbundet som Israel gång på gång bröt har ersatts av det utlovade nya förbundet. Frälsningen genom Davids son, gudamänniskan Kristus Jesus, är den sanna uppfyllelsen av löftena till Abraham och hans avkomma. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni en. Ja, det står faktiskt så ordagrant, inte ett utan en, det vill säga en kropp i Kristus Jesus. Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet. Det troende från Israel eller juda efter köttet och troende från hedna folken, från vilken stam som helst eller folkgrupp som helst i hela världen, är Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löfte. De har Abrahams tro. Galaterbrevet 3, 28-29. Skiljemuren mellan teokratins folk och andra folk, mellan judar och hedningar, mellan judar och greker, är nerriven. Detta skedde, står det, när Kristus i sitt kött tog bort fiendskapen, lagen med dess bud och stadgar, för att av de båda, alltså Israel och hedningar, skapa en enda ny människa och så skapa frid. Så skulle han i en enda kropp, försona de båda med Gud genom korset, sedan han där hade dödat fiendskapen. I Efesierbrevet 2, 14-16. Jungfru Maria fick budskapet från ängeln Gabriel att hon skulle föda den högste son och att han ska vara konung över Jakobs hus för evigt. Hans rike ska aldrig få något slut. Lukas 1, 32-33. Med anledning av Guds sons människoblivande lovprisar Maria Gud med orden: han har tagit sig an sin tjänare Israel och tänkt på att visa sin barmhärtighet mot Abraham och hans barn till evig tid efter sitt löfte till våra fäder. Lukas 1, 54-55. Löftena till fäderna, löftena till Israel har inte blivit om intet genom att Israels otro och självförhärdelse till sist ledde till Guds förhärdelsedom, inte över alla av Israels hus, men över en del. Jesaja 6, 9-13, 10-22. Guds ord har inte blivit om intet, ty Israel är inte alla som kommer från Israel, och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Romarbrevet 9:67. Den troende resten vittnar om att Herren inte har förskjutit sitt folk, skriver Paulus. På Elias tid fanns det en rest på 7000 män som Gud utvalt av nåd. På samma sätt finns det också i denna tid en rest som Gud har utvalt av nåd. Vad Israel strävar efter har det inte uppnått. Det utvalda har nått det, men de andra har blivit förstockade. Romarbrevet 11:1-10. Genom att troende hedningar från olika stammar, folk och tungomål ända fram till den yttersta dagen inympas i det äkta olivträdet, den troende kvarlevan av gamla förbundets gudsfolk, uppfylls Guds löften till Abraham. De inympade hedningarna ska också komma ihåg att inte alla israeliter eller judar som nu är fiender till evangeliet har drabbats av förstockelsedomen. Gud har makt att på nytt inympa grenar, otroende av Israels och judahus som nu är borthuggna. Romarbrevet 11:23. Gud vill förbarma sig över alla och skingra otron både hos judar och hos hedningar. Det är Guds vilja och kallelse att erbjuda frälsningens gåva till alla folk. Till sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Romarbrevet 11:29. Det finns bara en väg till Gud och det eviga livet för alla folk, och det är Jesus Kristus. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig, Johannes 14:6. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Och nu står vi upp och sjunger verserna 3-5 av Tryggare kan ingen vara.